Problemet med Meyers bilder är att jag aldrig själv har sett original negativ ännu. Har sett original ännu kan jag icke med absolut säkerhet si att bildet icke är blivit manipulärt. Det jag i midlertid med säkerhet kan si att det ville ha krävt en expert med många års erfaring skulle man få det till att se autentisk ut. Gentleman holtet av Meyers fotografier upp mot lyset. Skyggen som faller på trött är en faktisk skygge. Det är en mängd detaljer som stämmer. Vis dessa bilden är forfallsket, står vi överfor en svärt kunskapsrik och dyktig expert. Och for jag själv är specialist på området, vet jag att slik expertis är vanskelig och uppdriv. Mitt spörsmål är, vem är denna expert än? Vis det icke är Edvard Meyer. Och vis det är slik att expertisen icke finnes, är icke då bilden nödvändigtvis äkta. Gentleman framhållt att där som man kastar modellen in i bildområdet, vill den bli fotograferad till en bestämd position, och lysreflexen på modellens överflata, vinkeln och styrken i reflexen, vill ge viktiga upplysning ger om modellens format och dens relativa avstånd till kamerat. Enkelt av objekten befinner sig bak grenen, bemärket han. Man skall vara likt av en specialeffektexpert för att få till akkurat det där. Det besynderliga är att objekten som befinner sig bakträtt, har riktigt hörelse i förhåll till avstanden till kamerat. Det kallas aroisk perspektiv. Ta för exempel fjällen i bakgrunden. Lägg märke till att fargen går mer och mer över i det blå, ju större avstanden till kamerat är. Alla Meyers fotografier har korrekt aroisk perspektiv i förhåll till kameravstanden. Vis du kaster flera sölvskimrande gjenstander upp i luften samtidigt, vill alla bli belyst på samma måde innanför det område de befinner sig i. Objekten på Meyers bilder har det karakteristiska aroiska perspektivet i fargenjansene. Jag kan heller icke fortstå hårdan en enarmet man skulle vara i stand till att kasta tre eller fire modeller upp i luften, samtidigt som man fotografer dem. Min uppriktiga mening är att bilden är äkta. En enarmet man kan icke, därsom man icke har haft en härskare av dyktige medhjälpare, minst 15 stycker, har klart att fabrikare slike bilder. Slike medhjälpare må nödvändigtvis vara svärt dyktige. De må dra känsel på forskjellige typer reflexer i metalliska objekter, de må känna till mangelslags lysforhåld, hvordan modellene skal fäste sig usynlig upphäng, hvordan allt ett skal ryges till, och hvordan man hela tiden må være på plats och spra i upphängslinjen når de blir synlige for det blotte øy. Man kunne selvfølgelig gå ut och fotografera ett motiv, ta filmen med tillbaka till studio. Och därefter fotograferar modellen upp på denna bakgrundsfilmen i en dupliceringsprocess. Detta är i sig själv en svärt komplicerad affär, som är svärt vanskelig att få till där som man har en 35 mm film i kamerat. Enda vanskeligare är det självfallet att uppnå överbevisande resultat där som man brukar en 8 mm film, slik Meyer gjorde. Meyer har, medbekjent. Ike den type specialutstyr som kräves för rådrive med avancerad trickfotografering. Vis någon hade bet mig lag en lignende film, hade jag svart om att det ville kostet minst 30 000 dollar, vill omärke där som jag hade det utstyret som treämtes. Det utstyret kostar gott över 50 000 dollar. Min konklusion är följande. Det är icke fysisk möjligt till en man som ovänligt köpet bara har en arm. Har regi sett dessa bilderna på egen hånd? Det ville vara bortimot mot ett mirakel om en man med två armer mästret slik avancerad trickfotografering. Själv om du brukar en luftballong formet som en UFO och hänger modellen upp i tyna trådar, kommer den till att blåsa i all rötning ger, eftersom vinden snur. På flera av bilderna förekommer det både två och tre romskip. Det betyder med andra ord att en hade treämt flera ballonger med upphäng i forskjellige längder. Usikre värforhåld, är en svärt komplicerad affär. Den bratte fjällskrönten baktrött gör icke uppgaven enklare. Det är den slags komplikationer som får mig till att tro att det är de objekten Meyer har fotografiet och filmet, faktiskt har varit där i kraft av sig själv, och gatemannen ganska enkelt har knipsett dem. Irina Froning, kvinnan som hade funnit häftet om mig på väninens kontoren sen nattetime, var gift med H. David Froning J.R., flytteknisk ingenjör vid Donnell Douglas Corporation. Han hade jobbat i över 20 år med toppheliga militära projekter. Froning hade bland annat deltagit i utvecklingen av det amerikanska romfartsprogrammet. Han var äresmedlem av British Interplanet Air Society och American Institute of Aeronautics and Astronautics, och hade vid en räcka anledningar föreläst om amerikanska romfartsplaner på prestigetunga vetenskapliga kongresser både i Europa och USA. Tanken på att det mänsket en dag ville kunna bevega sig över otroliga interstellara avstander, hade upptatt Froning i över 15 år. Så långt tillbaka som 1969 hade Froning och en del andra forskare fasthållit att det mänsket en dag ganska säkert ville klara och forflyta sig med lysets hastighet. I en artikel han skrev samma år, påpekte han att det bara 20 år tidigare var det de färdigaste vetenskapen som ville vågit och påstå att det mänsket en dag ville klara och bryta livmuren, och blåmärke kommer efter det med livet i behåll. Många piloter hade mistet livet i fortsök på åbryt i denna magiska fartsgren sen. Alltevel hade Froning förutsagt att hypersoniska fly en dag kom till och tillbaka lägga avstanden New York, Madrid på under en time, eller Firegon ge hurtigare än lydens hastighet. I ett 986 tog president Ronald Reagan initiativ till ett projekt han kallt ett Orient Express. Hänsikten var att utveckla en teknologi som möjliggjorde hypersoniska fly. Froning konkluderade på ett tidlig tidspunkt med att raketer som använde jordisk bränstoff ville bli allt för dyra i drift och dessutom allt för tunga till att kunna bevega sig upp mot lysets hastighet. Han hade också urdat, och förkastat, tanken på interstellar jetfly som samlat upp hydrogenatomer och omgjorde disse till bränstoff medan flöet beveget sig genom världens rummet. Ett slikt fartyg i loppsegret tog slätt hikebygge, det ville måla omlag 90 km i diameter. Men Froninga seg ike, och fortsatte forskningsarbetet sitt. Då Irina kom hem denna mandagen, var mannen hennes, David, främdeles utenbys. Hun var inom flera bokhandlare i byn för hun fant en som hade det märkeliga fotohäftet hun hade sett på väninnens kontor. Då ekte mannen kom hem, och värakte hun hemma för häftet utan ett ord. Jag tror aldrig en trycksak har gjort slikt intryck på mig, fortalte David senare. Vis mig er blöfer, är det ett faktum att han blir baketopp av mangsvärt välrenommerte forskare? Froning hade lång tid sysslat med planen för en jetmotor som kunde bringa ett romfartyg upp i lysets hastighet i löpet av någon få timmar. Energiimpulser som en del forskare menar finnes i den kosmiska materien, var ment och värde drivstoffet i denna motoren. Froning hade också utvecklat teorier om den andra sidan av lysmuren och hade arbetat med planer till ett romfartyg som var ment att bevega sig raskare än lyset. Jeg mailet i midlet i Norge som band disse to konceptene sammen, fortalte Davis. Da jeg leste om Meyer-saken, var det som en viktig pusslespillbrik i falt på plass. Det hadde aldri falt meg inn at et akkeone kunne eksistere helt utenfor tidesdimensionen. Froning brukte to uker på åpenske ut en teori om hvordan det var mulig for et fartøy å bevege seg med lysets hastighet, og deretter akselerere videre. De flesta människor föreställer sig att ett lejeme som beveger sig raskare än lyset, gör det innanför ett tid- och rumkoordinat system, förklarte han. Men då Meyer framhållt att reisen är för aplejad den är faktiskt icke tok mer än 7 timmar, och att den längsta etappen blev tillbakelagt på ett par sekunder, slog det mig att brorparten av reisen var undangjort på svärt kort tid. Det gick upp för mig att det kanske var möjligt att resa på tvärs av tid och grundstrukturen, och på den måten tillbaka lägga miljarder av kilometer i löpet av några korta sekunder. Denna tanken hade aldrig slått mig för. Ved hjälp av en bokhandler fant Froning fram till den deles TV:s Tucson och ringte han för att få mer information om Pleiaderaketenes framdriftssystem. Det var särligen en ting som imponerte han ved notatet han mottog FRAs TV:s. Sen jag ser svart detaljer till beskrivelse av vad som krävs för att accelerera ett fartyg upp till lysets hastighet, därefter gemmar över till hyperhastighet, får till slut dagens upp och reducera hastigheten. Selvon sämja sig i detalj specifikt hårdan det föregår, var hun så utbredd teknisk i formen att heda holt för mig som vetenskapsman. Froning hade kalkulert att det ville ta plejade för kosten omlag fire timmer och nå lysets hastighet. Ifälje mig tog det romskipen för att plejade henne cirka 3,5 timmer och nå lysets hastighet. Romskipen är tillbaka hela 500 lysor på någon få sekunder i hyperhastighet, och brukte väl 3,5 timmar på nedbränsning och inflyvning till jorden. Semjasis beskrivelse av denna processen, genfortalt av Meyer, gav Froning mye att tänka på. Meyer hävde att er omskipen i löpet av 3,5 timmar ville ha tillbakelagt nästan 150 miljoner kilometer. Detta allt stämte gott med Fronings egna beräkningar. Jag anser det för utalucket att ett människa med Meyers utnämnelse smög i bakgrund ner i stand till att forreta slike beräkningar på egen hånd och kommer fram till resultater som ligger innanför acceptabla vetenskapliga gränser, sa Froning. Han må i tillfälle ha haft hjälp av vetenskap som är goda kunskaper om bland annat relativitetsteorien. Vis Meyer är en svindler, må han stå i ledetog med en eller flera experter. Jag har diskuterat Meyer-saken med forskare som slett icke avvisar tanken på interstellar reiser, och jag kan forsikre det om att de flesta tekniker samtyckande till detaljen i historien med plejade väsnen har fortalt Meyer. För den gullog sölvskimrande metallbiden försvante förra Marcel Vogels kontor, hade IBM forskaren studerat den under sitt 25000 skanning. Mikroskop. Mikroskopet var koblet till ett videokamera. Den lilla pröven innehöll stora mängder rent sölv, usedvanlig rent aluminium, samt kalium, kalcium, krom, koppar, argon, brom, klor, järn, svovel och silikon. Ett mikroskopiskt område avslört en märkvärdig blandning av nästan alla grundstoffen i det periodiska systemet. En slik huvandlig sammansättning är självfällig ingen garanti för att metallbiten är av extraterrestriell upprinnelse, skymte Vogels ego sig. Ända mer bemärkelsesvärdig var det i midlertid att det stora antalet metaller och ikometaller låg lagvis upp på varandra i metallbiten, tätt sammanbundet, men allelitevel hade de olika grundstoffen och icke ingått kemiska förbindelser med varandra. Det betöd att vart grundstoff hade bevart sina individuella egenskaper. Detta är högst uvanlig, bemärket Vogel och kicket ned i mikroskopet mens han läste sina observationer in på bond. Jag känner icke till någon metallurger som någonsin har varit inne på tanken och främst till en åslikt som dött. Vogel studerade därefter ett litet område av metallbiten som var 500 gånger forsturet. Han uppdaget då parallella. Hårfina spår som kunde se ut som de var ingravet i metallet. Och ända mer överrasket blev han då han uppdaget att det mest främträdande grundstoffet i området han studerade, var det skälne metallet tulium. Det var högst uväntat, kommenterade han. Grundstoffet tulium blev först raffinerat under den andra världskrig ur små mängder, som ett biprodukt i en kemafysisk process. Det är otroligt kostbart. Land dyrare än platinum, och svärt, svärt skeldent. Vogel uppdaget stadig nya detaljer eftersom man ökat fortstörelsen FRA 500 till 1600. En helt ny världen öppnar sig i denna metallbiten, läste han innan på bondet. Jag kan se strukturer inne strukturer, högst uvanlig. Under mindre fortstörelse ser jag icke annat än en metallisk överflata. Under kraftig forstörelse främträr en mycklig struktur karakteriserat av forskjelliga områder som gränser upp till varandra. Utrolig. Förblöffande. När man skrapar på metallet, ser det vitelig ut som metall, men når man studerer det samme området under polarisert lys, oppdager man at det sant nok det metall, men det har også krystallinske egenskaper. I timevis fortsatte Vogel å utpresse om den lille metallprøven, helt fascinert av det han så. Dagen etter kontaktet han en forsker ved NASA Ames Research Center, doktor Richard Hems. Det er noe jeg gjerne jeg, kan du ta deg en tur innom mitt kontor, sa han til Hems på telefonen. Vogel var såpass hemmelighetsfull at jeg ble nysgjerrig, fortalte Hems. Vogels kontor lå i annen etasje i en av de mange bygningene som tilhører IBMs Research Center. Det vil interessere deg, sa Vogel da Hems kom inn på kontoret hans. Vogel stakk kånden i lommen, han hadde pakket metallprøven omhyggelig inn dagen i forveien og stukket den i lommen. Med gikk det opp for meg at jeg kollega en minneke fant det han lett etter. Mannen så på meg med et uttrykk som jeg aldri kommer til å glemme. Vogel var helt perplex. Enten er han en glimrende skuespiller og en gedigen bløfmaker, eller så forteller han sannheten. Selv er jeg overbevist om at han ikke lyver. Metallprøven hadde forsvunnet et eller annet sted mellom Vogels kontor og laboratoriet. Vogel insisterte på at han måtte ha forlagt den. Vi lett som gale over alternativt han ende vem til skrivebordet inne på kontoret, og vi gikk inn på laboratoriet og lett der, men vi fant ingenting. Vogel var fortvilet og unnskyldte seg stadig for det han hadde fått meg til å rise den lang ven, til ingen nytte. Han visste meg noen fargefotografier som han hadde tatt av metallprøven, og mumlet et eller annet om at det var en usedvanlig metalllegering. IBM-forskeren fant aldrig den bortkomne metallbiten og kunne heller ikke forklare hvordan den hadde forsvunnet. Han håpet i det lengste at Stevens kunne fortsyne ham med en ny prøve. Jeg var fullstendig oppslukt av den prøven jeg hadde granskett. Det var en drøm i situasjon for en vitenskapsmann. Det mest usedvanlige var alle de forskjellige grunnstoffene i prøven og deres renhet. Jeg trengte en ny prøve for å kunne gå videre med analysen. Allerhelst ville jeg ha foretatt en rekke metallurgiske analyser og studert materialets bøynings- og smeltegenskaper. Jeg ville at en kollega ved Massachusetts Institute of Technology skulle ta en kik på prøven, slik at vi kunne konferere oss imellom for vi satte noe på tryck. Jeg henvendte meg til NASA, og jeg hadde flere kontakter innen for IBM som mer enn gjerne ville samarbeide med meg om saken. Jeg ville med lätthet kunna ha organisert 8 eller 9 mans forskerteam. Men siden prøven var borte, så jeg ingen annen utvei igjen og lege hele greia på is. Vogel var dit skuffet over at metallbiten var forsvunnet. Men han var like skuffet over at Stevens og Elders hadde offentliggjort hans innledende funn i häftet sitt, UFO. Kontakter för att leja denne, för han hade fått anledning till att fullföra analysen. Han hade icke haft någon möjlighet till att skeka vad de skrev för häftet gick i trycken. Minnefon blev presentert som ett förvirrande sammansurium av tillfälliga uttalelser och kommentarer i häftet, och icke som en sammanhängande och logisk räckefakta, sa han senare. Det som stod på tryck var svärt missvisande, och jag likte ärligt allt icke att det mitt namn blev associerat med häftet. Det var dubbelt ULD-fordige i utgangspunktet var inställt på å göra bruk av alla de vitenskapliga hjälpemidler jeg hade till rådighet för å finna svaret på gåten. Vogel mistet ettervert intressen för projektet. Ikke på grund av den försvunne metallbiten, men på grund av andra människors hållning till affären, fortalte han senare. Men metallet var ju försvunnet oavsett. Jeg var fortsatt entusiastisk. Forsikret Vogel. Jeg var genuint interessert og nedla nye arbeid i de innledende undersøkelsene av metallbiten. Dessverre var jeg ikke i stand til å fullføre jobben. Mer er det ikke å si om den saken, avsluttet han. Like for heftet om besøkene er forapleden gikk i trykken og metallbiten forsvant, hadde det japanske TV-teamet FRA Nippon Television fløyet til San Jose for å filme Vogel i forbindelse med dokumentarfilmen om laget om Edvard Meyer. Vogel hade lät sig intervjua av reporteren Jonik i AOE. Han sa bland annat: "Jeg vet ikke nøyaktig vilke grunnstoffer som inngikk i den gådefulle prøven. Alt jeg vet er at det metallbiten umulig kunne ha blitt fremstilt på jorden, ved hjelp av noen teknologi vi i dag råder over. Jeg visste metallbiten til en kollega som metallurg. Han studerte den, ristet på hodet og sa at det heller ikke han kunne si noe sikkert om hva dette egentlig var. Slik står saken. Det på høy tid at vi som vitenskapsmå går inn med en grundig undersøkelse av disse fenomenene, i stedet for automatisk å avskrive dem som fantasier." Epilog. Lenge for det amerikanske flyvåpenets Greenlab-projekt Globok, forelår det utallige rapporter om UFO og nærkontakter. En mengde mennesker over store deler av verden hevder at de blitt bortført av underlig utseende, men tilsynelatende vennlige og nysgjerrige vesener. Romenesene hadde tatt dem ombord i tallerken for med romskip, het det. Helt ifra 1950-tallet støter vi på slike historier, fortalt av troverdige og respektable borgere, deriblant politime og prester. Som bevis for påstandene sine har de vist til landingsspor, brukne grener og bilmotorer som har stoppet, og plutselig startet igjen. De fleste har krevd å få være anonyme. De første som sto fremfor offentligheten, var ekteparet Betty og Barney Hill. Selv ble de seg ikke bevist sin egen bortførelse for 2 år etter at den hadde skjedd. Historien til ekteparet startet en sen septemberkveld i 1961 på en øde ørkenstrekning på motorveien i White Mountains i New Hampshire. Plutselig la de merke til et sterkt lys på himmelen. Til å begynne med var de overbevist om at det var en stjerne de så. Lyset kom nærmere og ble større og større. De stanset bilen, parket og gikk ut. Etter en stund så de at det var et stort, skiveformet objekt som svevet bare 16-17 meter over den parkerte bilen. Barney fant frem en kikkert og studerte objektet. Han kunne tydelig se en rad vinduer, og fikk øye på 6 vesener som betraktet dem gjennom vinduene. Ekteparet løp mot bilen, hev seg inn og kjørte avsted i full fart. En merkelig pipelyd som fylte hele bilen, var det siste ekteparet husket. Da de kom hjem, oppdaget både Betty og Barney i skinnende fleker på størrelse med en sølvdollar på motorpanseret. I tillegg hadde Barney fått et underlig merke i lysken. Ekteparet så på klokken, og oppdaget til sin forfordelse at det var 2 timer de ikke kunne gjøre rede for. Det tok ikke lang tid for Betty og Barney ble plaget av uforklarlige angstanfall og mareritt om flyvende talelerkener. Omsider, 2 år senere, søkte de hjelp hos Boston-psykiateren Benjamin Simon. Under hypnos fortalte ekteparet til en detaljert historie om hvordan romvesenen hadde dirigert dem bort ifra aven og inn i romskiphet. Både Betty og Barney var blitt undersøkt av de fremmede, bland annat fikk Betty stukket en tynn nål inn genom navlen. "Hva vil de? Hva vil de?" skrek Betty og Barney under hypnos. "Jeg har aldri sett noen med så skjeve øyne." En kväll 3 år efter att Boston-psykiateren hade truffet ekteparet för första gång, var doktor Alan Hink tillstede då Betty och Barney blev hypnotiserade av doktor Simon. Ekteparet var i trans i halvan en time. Den 5 januari 1967 skrev Hink ett brev till Edward Condonande som hade kommit fram under den hypnotiske sonsen. "Jeg bad om att genuppleva det som hade skett. Faktisk har jeg et lydbånd opptak av sonsen, og det ingen tvil om at redselen i barnesystemet rekte når han gjenopplever å studere objektet i kikkerten. Uansett om det ekteparet så var virkelig eller ikke, var deres redsel ektefølt. Den kommittén du satt til å lede, burde studere dette opptaket. Kondonkommittén brydde seg aldri om å høre på lydbåndet." 12 år efter ekteparets gruppväckande upplevelser, vart oskipsverftsarbetare FRA Pascagoula, Mississippi utåg fisket. De 2 männene, Charles Hickson, 42 år, och Kelvin Parker, 19 år, stod ytterst på en gammal brygge. plötsligt duckit ett lysande fartyg upprätt bak dem. Tre mumieliknande skapningar som svävet rätt upp och ned i luften, brakte de två männen med seg tillbaka till romskipet. Här blev de undersökt under ett kraftigt lys. Därefter blev de retur ner till bryggen. Assisterande sheriff Glenn Ryder tog telefonen då Hickson ringte. Ryder fortalte att parke gråt då han kom fram till de två männen på bryggen. Efter att ha snackat med dem, blev jag överbevist om att de hade varit genom en svärt toppskakande upplevelse, fortalte Ryder senare i ett intervju. Särlig guttungen var helt utav seg. Han var dödsrädd. Jag håller det för fullständigt utelukket att han gjorde seg till. Om och om igen jänto kan, de kommer tillbaka och tar oss. Vi må komma oss unna. Ryder och sheriffen snacket med Hickson och Parker på sheriffkontoret i Overenheim. På ett tidspunkt gick de två politifolken ut av rummet och låt Hickson och Parker vara alene i 5 minuter. Det de två männen icke visste var att politifolken hade placerat en bondopker i rummet. Sheriffen och assistenten hans hade väntat att bondet ville avslå det att Hickson och Parker hållt om fånar. Då de spilt av bondet, hörte de till sin stora överraskelse i steden Hicksons bekymretes teme, hvordan går det med dig, Kelvin? Jeg är dödsenes rädd. Klynket Kelvin Parker. Dödsens rädd. Det fälte som gett mitt holt på åst hanse. Jeg tullar icke. Ta det med ro. Jeg skönner att du har det fält. Tröstet Hickson. Jeg holt skärget på åst rycke med. De skrämte nästan livet av mig också, gutt. Det är lika för jag begynner och grin igen, klynket Parker. Stemen hans kalv. Lurer på hur får de väsna valte seg ut akkurat oss. Hake pejling, sa Hickson. Men jag kan si dig en ting, och det är att jag klarar icke en så påkjänning en gång till. Det är i vart fall brensikert. Vet du vad? Jag följer att jag det är lika för jag törner, sa Parker. Närmest till seg själv. Det värsta var då de tog dig ut av den jävla greja. Jag trodde aldrig världen att du skulle komma dig levande ut därifrån. Har aldrig sett något sånt för hela mitt liv, sa Hickson. Folk kommer icke till att tro oss. Så du vårdan den jävla dörra plötsligt öppna seg rätt foran oss, avbröt Parker. Det vake till att tro, sa Hickson. Hake sett makan. Det eneste jeg oppfattet var kjip, og da jeg snudde meg, hadde jeg det blå lyset rett i trynet. I neste øyeblikk kom de mørkelige folka ut. Det var tydelig at Parker holdt på å miste kontrollen igjen. Jeg er nødt til å komme meg hjem. Kan ikke sitte her og gruble og bli enda mer forstyrra. Hickson gikk ut for å finne sheriffen og Parker begynte å be. Det er vanskelig å tro. Mumlet han. Kjære Gud, det var forfyddelig. Jeg vet at det finnes en Gud der oppe. De siste ordene på lydbåndet var, hvorfor skulle dette skje akkurat meg? Da Ryder Hickson og sheriffen kom tilbake, stod Parker og dunket hodet i veggen. 11.975 kunne viser, radio og TV fortelle om enda en bortføringssak. Et syvmann stort ømmerhuggelag var på VM. De körte genom ett skogklidd fjällområde i östra Arizona, rätt nord för Fort Apache indianreservat. Med så de är tallrikenformet, gulaktig lys cirka 30 meter föran bilen. Chauffören, den 22 år gamle Travis Walton stanset bilen, fant fram en riff och löp mot det lysande objektet. Plötsligt blev han truffet i brystet av en blågrön lysstråle som slog ham i baken. En annan av dömerhuggarna, Mike Rogers. Hoppet in bak rattet, gav full gas och rast avstädd. 20 minuter senare våget de 6 dömerhuggarna seg tillbaka, men då var Walton försvunnet. Rogers och resten av dömerhuggelaget rapporterade till händelsen till sheriffkontoret, och blev misstänkt för mord. Sheriffen fick av dem testet av en längddetektorexpert som blev flöjt inne för A. Phoenix. Ett av spörsmålen är löd, fortalte du sannheten då du påstod att du såg en UFO förrige onsdag, den dagen då Travis Walton försvant. Alle 6 svarte ja. Experten konkluderte med att 5 av dömerhuggarna hade snackat sant. I rapporten sin skrev han AT-polygrafundersökelsen stötte er upp under de 25 männenes utsagn om AT. De så ett objekt som de trodde var en UFO, och AT Travis Walton verken blev skadet eller tatt av dag av någon antömer hugene denna onsdagen, 5 november 1975.